Hej kära lyssnare, det här är Åke Sandin och då startar Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff nummer 1375 minsann. Programmet i största korthet. Ja, vi delar ut ett dussintal veckans rosor och det är i Martin Luther Kings anda, han som sa att man hellre skulle tända ljus än att bara förbanna mörkret. Radio Tuffs kvinna i Malmö, Marianne Stiger, tidigare Tyresöbo, ursprungligen flykting från Östtyskland. Hon berättar om murens fall för 25 år sedan, de båda tyska halvorna idag och hur hon genom Radio Tuff träffade sin blivande make Robert just för 25 år sedan i ett program om Berlinmuren. Rysslandskännaren Stefan Lindgren, han inleder 25 november ett tuffmöte under den frågande rubriken Putins skuld till eländet i Ukraina? Frågetecken. Och i Radio Tuff får vi glimtar av hur han svarar. Men först veckans rosor.
Lovers said in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, I see that.
Ja, det var som vanligt Louis Armstrong som manade oss att vara positiva. Och Monica Schelin, vi har väl följt Martin Luther Kings råd att hellre tända ljus än att bara förbanna mörkret, när vi i så många år läst upp veckans rosor i Radio Tuff. Och den första vill jag ge till Kristna Fredsrörelsens ordförande Marianne Edersten, som i tidningen Sändaren 5 november skriver under rubriken Brasilien får inte bli ett nytt Sydafrika. Och hon påminner om att när Brasiliens köp av 36 svenska svindyra JAS-Gripenplan blev känt, utropade våra politiker att de ville dansa samba av lycka över affären och dess motköp. Marianne Edersten frågar emellertid så här.
Är verkligen att dansa samba en lämplig reaktion på en affär som innebär att Sverige väljer att sälja krigsmateriel till ett land som kämpar med stor fattigdom?
Och hon tillägger.
Fler stridsflygplan kommer inte att göra livet säkrare för Brasiliens befolkning, där cirka 50 000 människor mördas varje år. Nya stridsflygplan kommer inte att hjälpa den femtedel som lever under den nationella fattigdomsgränsen. Eller det 15% av landsbygdsbefolkningen som saknar rent vatten.
Vi minns ju hur stolta våra militarister och hur lyckliga våra vapenfabrikanter blev när några svenska JAS-plan 2011 fick vara med de stora grabbarna i NATO under deras bombningar av Libyen under den hycklande förevändningen att skydda civila. Nu däremot talas det tyst om det laglösa inbördeskrig som drabbat libyerna sedan det västliga militära ingripandet. I 3 år har nu massor av libyer dödats och hundratusentals har tvingats på flykt, inte minst till Tunisien. Tyvärr bryr man sig som vanligt inte om att granska krigens eländiga resultat. Det är mycket trivsammare att tjäna pengar på vapenexport. Ja, och sen en rosor till Anders Björnsson och Sven Hildman som är redaktörer för en nyutkommen bok med titeln Bevara alliansfriheten och med undertiteln Nej till NATO-medlemskap. Där sägs bland annat:
steg för steg har politiska beslutsfattare och militärer ökat samverkan med den västliga militäralliansen NATO utan att det finns några militära hot mot Sverige.
Och bland bokens författare märks sådana utmärkta personer som Hans Blix, Pierre Schori och Maj-Britt Theorin. Och sen en ros till Per Garton som i Fria Tidningen 7 november skriver under den provokativa rubriken
Hur länge orkar gråsossarna stå emot frestelsen från NATO?
Garton nämner det falska larmandet nyligen om ubåtar i vår skärgård och befarar.
Vi står inför en radikal svensk upprustning och militarisering som ur grön synvinkel är mycket värre än den borgerliga försvarspolitiken.
Oj. Sen en ros till radiotuffsman i San Francisco, Bengt Svensson, som skriver.
En FN-resolution antogs i veckan om utarmat uran. Utarmat uran är vad som blir över efter anrikningen till framförallt kärnvapen. De senaste decennierna har det använts av USA i krigen i Kosovo, Bosnien, Irak och kanske Afghanistan. Det fina med uran, utarmat eller ej, är att det är nästan 3 gånger så tungt som stål och därför kan tränga igenom pansar och skyddsrum så mycket bättre. Dessutom brinner det med hög temperatur vid nedslaget, vilket ökar dess penetrerande förmåga ytterligare. Problemet för naturen och civilbefolkningen är att det är mycket giftigt och sprids som ett fint pulver runt nedslagsplatsen. Dessutom är det radioaktivt, vilket inte är nyttigt för den som andas in det. FN-resolutionen, som är den 50 i samma ämne, uppmanar medlemsländerna att hjälpa de länder som attackerats
med utarmat uran, framförallt i Irak. Och Bengt skriver vidare, det är ju svårt att begripa att någon skulle vara emot sån hjälp, och mycket riktigt röstades den igenom med överväldigande majoritet. Endast 4 länder röstade emot, USA, Frankrike, Storbritannien och Israel. 18 länder la ner sina röster. Och nu undrar jag, skriver Bengt, om Sverige var ett av dem.
Tyvärr vet vi inte svaret på hans rimliga fråga.
Sen ros till den nu 83-årige Mikhail Gorbachev, den sovjetiske ledare som mer än andra bidrog till det kalla krigets slut och därför välförtjänt fick Nobels fredspris 1990. Han var hedersgäst i Berlin när 25-årsminnet av murens fall firades nyligen och höll flera tal. Där varnade han för ett nytt kallt krig och ansåg att USA och väst utnyttjade Rysslands svaghet även efter östblockets och Sovjetunionens sönderfall. Väst svek sina löften, menar Gorbachev, att inte flytta fram sina positioner, till exempel i Ukraina. Gorbachev manade USA och Västeuropa att upprätta en dialog med Rysslands president Vladimir Putin och de styrande i Moskva och upphäva sanktionerna mot Ryssland. Och sen en ros till professorn i medicin folkhälsa, Henry Ascher, som på Sveriges Televisions debattforum Opinion argumenterar mot kritikerna av det svenska erkännandet av Palestina. Och han har själv judiska rötter och slutar med följande ord.
En fred behövs mer än någonsin för Palestina och för Israel. Men en fred kan inte bli hållbar om den inte grundas på rättvisa och ömsesidig respekt för den andra parten. Idag är Israels militära och politiska överlägsenhet och palestiniernas totala maktlöshet ett hinder. Det understryker omvärldens ansvar för att reagera och utöva påtryckningar mot Israels regering för att åstadkomma en förändring och skapa förutsättningar för en verklig ömsesidig och hållbar fred. Därför är det inte en dag för tidigt att Sverige nu erkänner Palestina.
En ros till Ola Friholt, aktiv i beundransvärda fredsrörelsen på Orust, som i Riksradions Ring P1 3 november bland annat påminde om följande.
Israel har än en gång beslutat om nya bosättningar på palestinsk mark i östra Jerusalem. Man kan erinra sig att marken i Jerusalem år 1945 ägdes av palestinier till 84% och till blott 2% av judar. Ockupationen av Palestina har sedan 1948 pågått i 66 år och från 1967 års ockupation även av Västbanken i 47 år. Var har en ockupation tillåtits pågå så länge utan ingripande av FN?
Frågade alltså Ola Friholt. Och sen en ros till förre ärkebiskopen Anders Wejryd. Han är Europapresident i kyrkornas världsråd förresten, som enligt Bitte Hammargren i kyrkans tidning 6 november gläds åt att Sverige nu erkänt Palestina. I somras dödades över 2100 palestinier i Gaza, de flesta civila, däribland över 500 barn. Och Wejryd står fast.
Ett rättfärdigt krig får inte drabba civila.
Frågan är förstås vad som är ett rättfärdigt krig. Krig går faktiskt ut på att döda så många så kallade fiender som möjligt. Och sen en ros till tidningen Akademiken. Du får den, du är akademiker Monica va?
Ja just det.
Som i nummer 9 2014 har en artikel om statsvetaren Anders Forsberg som varit ekumenisk följeslagare bland de hårt trängda palestinierna på Västbanken. Och han säger bland annat:
vissa bosättare kallar oss för nazister. När man blir passé av att passera genom alla checkpoints och se vapen överallt, då börjar man känna sig ganska färdig här.
Och sen en ros till den erfarne israeliske diplomaten Alon Liel, som har haft höga befattningar inom sitt lands administration. Han tycker att den nationalistiska israeliske utrikesministern Avigdor Liebermans snorkiga kommentar till att Sverige nu har erkänt Palestina var, som han säger,
en grov kränkning av Sverige och svenskarna.
Och han till då?
Jag har aldrig hört något så förödmjukande i diplomatiska sammanhang någonsin. Han förolämpar det svenska folket. Det är väldigt långt från diplomati man kan komma. Det är oförskämt.
Och Alon Liel, den israeliske diplomaten, tycker bättre om den svenska utrikesministern Margot Wallström, som man beskriver så här:
hon är en verklig diplomat till skillnad från Lieberman.
Och sen en ros till föreningen Nordfront som delar ut 2014 års demokratipris till Edward Snowden, visselblåsaren. Och i motiveringen heter det bland annat:
med stort personligt mod och med välformulerade analyser initierade han en global debatt om ett övervakningssystem som agerar bortom både demokratisk kontroll och rättsstatliga principer. I en tid där det fria ordet måste färdas igenom ljusfattiga instanser är det viktigt att stödja personer som riktar strålkastarljusen på system som kränker mänskliga rättigheter och hotar demokratin.
Och Edward Snowden, han beviljades faktiskt i fjol politisk asyl i Ryssland. Ja, sen rosor till Tufts oförtrutna offentliga möten, trots att det är allt svårare att locka folk från sina datorer och tv-apparater. Senast var det ett möte om Palestina i Bollmoradalens kyrka, där kyrkoherde Mikael Öjermo höll ett fint välkomsttal. Och sen berättade Anna Wester, ordförande i Palestinagrupperna i Sverige, kunnigt, livfullt och balanserat om palestiniernas svåra situation. Troligen kommer detta att återges på Tyresöradion. Och nästa spännande möte som Tuff anordnar har rubriken Putins skuld till eländet i Ukraina? Frågetecken. Och det är Rysslandskännaren Stefan Lindgren som inleder. Alla välkomna till Tufflokalen, Myggdalsvägen 80, tisdag den 25 november klockan 19. Och det fixas väl Monica kaffe och det är gemyt och debattglädje som ingår i tuffmötena som vanligt tisdag den 25 november va?
Absolut.
Och Stefan Lindgren, han berättar lite om sin syn, annorlunda syn på Ryssland och Ukraina om sådär 10 minuter.
Och nu har vi till Radio Tuff på telefon ända från Malmö. Marianne Stiger med oss. Och hon var länge Tyresöbo, bodde i Öringe och var lärare på Forellskolans högstadium. Och en gång i världen träffade jag dig för första gången när jag själv var lärare och du var vuxen gymnasist.
Ja.
Hör du, du kom, var du 11 år då, 1948, ja, när din familj flydde från Warnemünde i Östtyskland till, över till Skåne?
Ja, det var jag, 11 år.
Hur kändes det nu då när de firade våldsamt den 9 november murens fall, 25-årsminnet av de vände, som tyskarna kallar vändpunkten?
Ja, du, jag måste säga att jag blev lite chockad över att jag förstod att 25 år hade gått och jag var 25 år äldre.
Och det är vi alla, stackars Marianne.
Ja, det är så.
Men det är en sak som jag kommer ihåg då, 25 år tillbaka. Det var väl i november 1989. Då träffade du för första gången din kommande man, Robert Stiger, som jag hade inbjudit till Radio Tuff för att prata om murens fall tillsammans med dig och två andra tyskfödda tyresöbor.
Mm.
Va?
Ja, och vet du vad, Åke? Du sa när du ringde upp och bjöd in mig, då sa du så här: kära Marianne, jag har en äldre herre med som just har blivit änkeman. Kan du ta hand om honom lite grann? Och jag tog så väl hand om honom. Så ett halvår senare fick du ett vykort där det stod: alla murar har fallit, Robert och Marianne. Och då sa du till din kära flickvän: vem fan är Robert och Marianne?
Ja.
Du kopplar inte ihop oss.
Nej, jag ber om ursäkt. Robert var ju en av mina bästa vänner. Mm. Och han var mycket aktiv i Tuff också. Han visste ju vad krig var. Han hade varit med i, som 17-18-åring i Frankrike och Italien. Och han skrev en bok strax innan han gick bort 2004. Som hette Drei gestohlene Jahre, tre stulna år.
Ja, men på svenska kom den ut ett år eller två år efter hans död under titeln Tysk men inte nazist.
Han tillbringade de där tre stulna åren som ung tonårskrigare och som i amerikansk fångenskap, vilket inte var så speciellt roligt.
Mm.
Nej. Men har du varit tillbaka till Östtyskland,
ja,
före murens fall och efter murens fall? Har du gjort några iakttagelser?
Ja, jag var ju tillbaka flera gånger innan muren föll. Och då åkte man ju alltid dit med en skräckblandad känsla av att vad kommer att hända nu. Och hela tiden var man ju bevakad, man måste registrera sig. Jag var tvungen att åka från Warnemünde till Rostock varje dag och registrera mig. Och...
Nej, men vad då för? Jag var i Östtyskland då och då. De kollade mina, de beslagtog Aftonbladet för mig, för de trodde att det var någonting farligt propagandistiskt på svenska och så vidare. Men och de kollade under bilen så man inte smugglade saker. Men jag behövde aldrig anmäla mig.
Jo, men det var ju skillnad mellan turister, framförallt turister från Sverige som var väldigt välsedda, och oss då som hade flytt. Visserligen flyttade vi så tidigt, det var inte DDR då ännu, utan det var östtyska zonen. Men man behandlades alltid som om man var en presumtiv förbrytare. Det var helt klart.
Jaha.
Dessutom var ju landet grått, det fattades ju allt. Jag menar, visst det fanns de här trabantbilarna på gatorna och det fanns massor med varor i affärerna. Om du gick in i livsmedelsaffärer så var alla hyllor fulla. Men tittade du på burkarna så var det vitkål i alla burkar som stod där.
Det stämmer verkligen.
Ja, jag vet, min faster och farbror fyllde 25 år i bröllopsdag och det firas alltid väldigt stort i Tyskland. Och då gick jag in i en affär och sa till min fasta: du ser, här är alldeles fullt, jag går fram och plockar lite svamp. Jag skulle göra champignonsoppa. Och gick fram till expediten och sa: var står champignonburkarna?
Aha.
Hon bara tittade på mig: det har inte vi haft på.
Dum jävla utlänning, tyckte hon.
När jag var där för 6 veckor sedan, då fanns det champignonburkar i hyllorna.
Då köpte du?
Nej, då behövde jag inte köpa, för då bodde jag faktiskt ganska tjusigt på hotell.
Jag minns bara att att det var stora bostadskomplex som man passerade när man åkte till Berlin genom Östtyskland. Och att alla TV-antenner var vända mot väster.
Ja, vet du vad? Idag är det så här att bostadskomplexen stod kvar till stor del. Mm. Många är rivna, men väldigt många stod kvar. Idag är de målade i vackra färger. Man har byggt busbråk och balkonger på dem. Och det finns inga TV-antenner för man har centralantenn. Oj. Jag vet inte åt vilket håll de är vända idag.
Men det är ju en östtysk flicka som har gjort en lysande karriär. Angela Merkel, hon är väl inte dålig som förbundskansler i Tyskland?
Du menar Mutti? Hon kallas ju så i Tyskland utav alla mamma. Mutti?
Mutti, gör hon?
Ja, när man talar om Angela, du menar Mutti, säger de, du menar mamma. Jo, men hon är ju lite grann sådär för östtyskarna är ju otroligt stolta över henne. Men där finns ju också de som tycker hon har förrått landet. Den känslan får du inte komma ifrån, eller kan du inte komma ifrån. Och det finns ju många som fortfarande tycker att man övergav DDR. Det finns de som hade velat ha kvar DDR.
Ja, men de är en minoritet numera.
De är en minoritet.
Det är äldre människor mera.
Ja, och träffar du den unga generationen, jag träffade många ungdomar. Pratar du med ungdomsgenerationen, så är de allihopa helt införstådda med att de är tyskar idag. De talar inte längre om väst- och östtyskar, det vill säga västtyskar och östtyskar.
De har inga komplexer mot västtyskarna?
Nej, inte alls. Inte alls.
De har det lika bra.
Förlåt?
De har det lika bra som västtyskarna.
De har det lika bra. Ja. Men många föredrar trots allt, om de är från Östtyskland, att studera vid de östtyska universiteten. Men det beror ju på att de har föräldrar och allt det i öst. De känner sig hemma där. Men många gör ju karriär i väst. Jag har flera unga släktingar. En som har flyttat till Bremen, en annan har flyttat till München. Någon bor i Hamburg. Alltså de gör karriär i Västtyskland. Därför att vi får inte glömma att arbetslösheten är så mycket högre i öst.
Just det. Några slutord är Tyskland och i allmänhet och Östtyskland i synnerhet värt att besöka som turist?
Absolut. Jag blir så ledsen när jag hör svenska turister säga, ja men Tyskland, då åker man bara igenom på autobahn. Jag tycker det, både öst och väst. Nu var jag i ett område som heter Spreewald, det vill säga skogen vid floden Spree, som ligger sydost om Berlin.
Och mot polska gränsen.
Ja, just det. Det är ett helt underbart, fantastiskt område. Jag eld och lågor och ska åka tillbaka dit, det har jag bestämt mig för. Helt fantastiskt.
Okej. Tack Anna Marianne, men du måste väl ge mig lite beröm för att jag som var så duktig hallick så jag kopplade ihop dig med din älskade Robert för 25 år sedan.
Och jag är dig för evigt tack. Åren med Robert var de bästa i mitt liv, det ska du
veta. Ja, jag förstår det. Ja. Tack Marianne Stier.
Tack ska du ha och hälsa till din flickvän.
Tack. Till Radio Tuff från Skarpnäck på telefon har vi med oss Stefan Lindgren som i Tuffs senaste kalendarium blir kallad för Rysslands kännare. Och du kommer till Tyresö, Tufflokalen, tisdag den 25 november klockan 19 för att svara på frågan Putins skuld till eländet i Ukraina? Frågetecken. Som det står i kalendariet. Han har ju givet sig nästan all skuld i västliga medier till det här som har hänt i Ukraina. Vad är ditt svar på frågan om skuldfrågan?
Ja, det är väl så att det har västmakternas strategi, det har ju gått ut på att till att börja med att ta över Ukraina fredligt. Och drömmen för NATO, den våta drömmen för NATOs generaler var naturligtvis att få ta över flottbaserna på Krim. Och det skulle ske senast 2042, läser jag nu innan till.
2042. Ja.
Så att de hade, det var, låg en bit in i framtiden, men i alla fall. Det här var ett skrämmande perspektiv för Ryssland. Där kolliderade ju Rysslands geopolitiska intressen med med de västliga och i synnerhet de amerikanska.
Varför behöver NATO Krim? De har ju redan mest större delen av Svarta havets kust. Turkiet har en lång landremsa vid Svarta havet, är NATO-medlem. Forna Warszawapaktsstater, Bulgarien och Rumänien har också kust vid Svarta havet och är medlemmar av NATO nu.
Mm. Ja, det kan man verkligen fråga sig. Men här har väl föresvävat dem nästan möjlighet att göra om Svarta havet, om inte till innan har vi NATO, så i alla fall få en dominans i NATO. Va? Som det nu är så får ju amerikanska flottan får ju bara komma och stanna ett antal veckor i Svarta havet enligt Montreux-avtalet. Va? Man ville kanske ha en mer permanent närvaro.
Men varför måste ryssarna invadera Krim, som det heter?
Ja, nu den beskrivningen delar jag ju inte, för att det förekom ju ingen invasion, utan det var ju fråga om att Krimborna, Krim som är en gammal rysk, en gammal del av Ryssland, att de ville återvända till Ryssland och genomförde en folkomröstning. Så den är ju helt legitim enligt FN-stadgans paragraf 2, ja visst. Det är ju bara om man raderar bort det här med folkens rätt till självbestämmande, då kan man liksom konstruera någon sorts
du menar att
rysk annektering.
Krimborna själva ville tillhöra Ryssland.
Absolut, och det har de markerat flera gånger, alltså men det har det tystats av Ukraina. Mm. Men den här gången gick det inte, va?
Men nu påstår man nästan varje vecka att ryssarna skickar in både trupper och krigsmateriel i östra Ukraina för att hjälpa separatisterna. Dessa så kallade terrorister enligt ukrainsk terminologi. Vad ligger det för något i dessa påståenden?
Ja, alltså jag är ju inte på plats. Jag kan ju inte uttala mig exakt om vad som förekommer. Men en sak är ju säker, och det är ju det att Kiev utsätter då Donbass för ständig beskjutning med artilleri. Jag menar, det trillar ner klusterbomber och brandbomber i Donetsk, storstaden Donetsk. Mm. Och människor dödas hela tiden. Och man kan ju inte begära att de här människorna avstår från möjligheten att försvara sig, va?
Nu sägs det varje dag. Ena dagen sägs det att 5 ukrainska soldater har dödats och ännu fler har skadats. Nästa dag har 7 ukrainska soldater dödats. Är det inga separatister eller civila i Donetsk och Lugansk som dödas av ukrainska armén?
Jo, visst. Det dödas på båda sidor. Va? Det är bara det att det finns en obalans i rapporteringen.
Ja.
Och därför har man ju uppdraget åt OSSE att skicka observatörer till Donetsk och även Ukraina. Men det är fortfarande finns det en obalans, tycker jag, i rapporteringen. Nu har man rapporterat att det rör sig militär utrustning i Donbass, va? Militär teknik ut och rulla på vägarna.
Ja.
Men man har inte rapporterat vad som händer på vägarna runt omkring Donbass.
Nej.
Och själva hävdar ju de här självförsvarsstyrkorna då att de bara svarar på en uppladdning ifrån Kiev. Och det är svårt att avgöra om man inte har observatörer på båda sidor då.
Varför gick det inte så bra med det här avtalet mellan presidenterna Poroshenko, Ukraina och Putin, Ryssland, som slöts i Minsk för några veckor sedan?
Ja, det är ju ett
det verkar ju så lovande.
Ja, det är inte bara verkar lovande, utan det har också haft en rätt stor betydelse, va? För att om man tittar på utvecklingen så har det åtminstone hundratals människor liv sparats genom detta avtal.
Det
skedde en markant nedtrappning när avtalet kom.
Ja, det är några tusen som har dödats i östra Ukraina, va?
Ja, det är det. Enligt FN-siffror så är det väl, minns jag inte, 6 000 eller någonting sånt där. men bara några hundra efter Minskavtalet. Men nu knakar ju det i fogarna, så att det gäller ju att rädda det, va?
Stefan Lindgren, du är hjärtligt välkommen till Tyresö för att prata mycket mera om det här, om Ukraina och Ryssland. Och du inleder en diskussion tisdag den 25 november klockan 19 i Tufflokalen, Myggdalsvägen 80. Du hittar dit, va?
Ja, jag tror det.
Tack för att du har.
Vi syns.
Hej.
Hej då.
Massor av information om den aktiva Tyresö U-lands- och fredsförening, TUFF, får du genom att titta på TUFFs hemsida med den enkla adressen tuff.nu. Och i Radio TUFF ger vi ju också information. Och den här Radio TUFF som vi har lyssnat på idag, den hörs till den 30 november. Men då kommer denna söndag ett nytt Radio TUFF 1376, första gången klockan 17. Men tänk på det att man kan lyssna på Radio TUFF, gamla Radio TUFF också, på webben. Och det är väldigt bekvämt, då kan man lyssna när man har tid. Och man klickar på tyresoradion.se. Och jag är ju en gammal tjatgubbe, så jag vill ju gärna att folk stöder den här verksamheten mot krig och våld och för internationell solidaritet genom att bli medlemmar. Och det blir man genom att sätta in 200 kronor för enskild och kanske också 80 kronor för familjemedlem på TUFFs plusgiro 16 01 37-6. God fortsättning på hösten, kära lyssnare.